Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet. Och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller ja, våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Det är dags för en nyhetsuppdatering i P1. Klockan är 2.
I Israel uppmanas återigen invånare i norra och centrala delen av landet att söka skydd på grund av ytterligare inkommande robotar både från Iran och från Jemen. Och det har hörts explosioner både i Tel Aviv och Jerusalem. Israels militär säger att attackerna mot Teheran igår kväll riktade in sig på det iranska kärnvapenprogrammet och forskning kopplad till det. Samtidigt i Ukraina går flyglarmet i hela landet i natt på grund av en rysk robotattack. Så Sverige, priset på hus nära vindkraftsparker kan vara 10-15% lägre än på andra håll. Det visar en studie från KTH.
Folk är beredda att betala lite mindre för hus som ligger nära vindkraftverk.
Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska högskolan, är en av dem som ligger bakom undersökningen som gjorts på uppdrag av villaägarna. Underlaget har tagits från 600 000 husförsäljningar mellan 2005 och 2018 i hela landet.
Det som sträcker sig kortast är väl då ljud från vindkraftverken upp till ungefär 2 kilometer. Där kan vi se att huspriser då ligger 10-15% lägre. Sen så är det då upp till 6-8 kilometer ifrån som vi också kan se tydliga tecken på att priser är lägre jämfört med motsvarande hus ligger längre bort.
Jenny Tiblin, P4 Värmland.
I USA har det varit stora demonstrationer mot president Trump över hela landet under dagen. Under parollen Inga kungar tar demonstranterna ställning mot Trumps auktoritära agenda. Samtidigt har en militärparad arrangerats i Washington för att födelsedagsfira Trump och armén som fyller 250 år. Men uppslutningen där var betydligt mindre än vid de Trump-kritiska demonstrationerna. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 2 i klockan och det ska handla om Jenny Lind, Sveriges första världsstjärna i bildningsbyrån Tänka mot strömmen.
Det här är bildningsbyrån från UR.
Det är april år 1846. Utanför operahuset i Wien har massor av människor samlats. Trängseln är så stor att militären kallats in. Och inne i operahuset vill applåderna aldrig ta slut. Framme på scenen står en ung svensk sångerska, alldeles överväldigad. Publikens buketter regnar ner över henne. Till och med kejsarinnan kommer fram och lägger en krans vid hennes fötter.
Ja, det är ju en Askungesaga, är det ju verkligen. Det är kanske därför den är så fascinerande, för det är en Askungesaga.
Och det är inte bara i Wien hon hänför publiken. I Berlin, London och New York, ja vart hon än kommer, samlas människor i tusental.
Hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Det här är bildningsbyrån om den svenska nektergalen Jenny Lind, som blev Sveriges första världsstjärna. Trots att hon föddes med alla odds emot sig.
Så kan vi vara här faktiskt.
Ja, toppen.
Det här är faktiskt, här är lite lådor
och här är piano också.
Ja, precis.
Vi börjar i ett litet arbetsrum fyllt av böcker och kartonger på Linnéuniversitetet i Växjö. Här jobbar musikforskaren och sångerskan Ingela Tägil.
Hur många år av ditt liv skulle du säga att du har ägnat åt Jenny Lind?
Oh, det är många.
På meritlistan står till exempel en avhandling om Jenny Lind och så biografin Nektergalen.
Hon sticker ut liksom i scenkonstvärlden på den här tiden. För att hon föds ju väldigt, väldigt fattig och gör en klassresa som inte är möjlig att göra egentligen. Alltså en klassresa som är så mycket man bara kan tänka sig.
En annan som ägnat mycket tid åt Jenny Lind är regissören Mikaela Granit. Aktuell med en pjäs på Norrbottens teatern.
Vi står framför mitt arbetsbord. Nu kan man säga, nu är föreställningen gjord, så jag står egentligen här och bara ska plocka ihop allt material. Det är ganska många högar.
Pjäsen heter Nektergalen och Mikaela har lagt många timmar på att komma sångerskan nära.
Det finns ju en bild av Jenny Lind som den här fantastiska sångfågeln. Men vem var hon? Vem var människan? Och vad drev henne? Vad var hennes bakgrund?
Och det är precis det vi ska ta reda på nu. Jenny Lind föds i oktober år 1820 i Stockholm, som vid den här tiden är väldigt litet.
Pyttelitet. Det är ju i princip Gamla stan. Man brukar ju jämföra Sverige vid mitten av 1800-talet med Mali idag. Att det är ett jättefattigt u-land.
Och Jenny börjar sitt liv på samhällets absoluta botten. Hennes mamma, Anna Maria Fällborg, är nämligen frånskild och därmed ogift. Jenny är ett så kallat oäkta barn, som det står i kyrkboken.
Ja, det betyder ju att hon är stigmatiserad från början. Det är ett skällsord på den här tiden, oäkting. Det är längst ner på samhällsstegen, är det.
Jenny lever sina första år, ibland med sin mamma, men oftast hos olika fosterfamiljer. Och det är i fönsterkarmen hos ett vaktmästarpar som allting börjar. Nästan av en slump.
Det är en fin historia.
Jenny är 8 år och som hon själv beskriver i ett brev. En liten ful, brednosig, skygg, tafatt, alldeles i växten till hopaslagen flickunge. En dag sitter den här ungen i ett öppet fönster och sjunger för sin katt.
Det var mycket ljud. Grisar och skit och människor. Och så. Och där satt den lilla flickan och sjöng där i fönstret med sin röst.
Och förbi så går en piga till en premiärdansös på Kungliga teatern.
Och hon hör den här lilla flickan sjunga med den här stämman som bara går rakt igenom.
Och pigan går hem och berättar för sin matmor om flickan som sjunger så fantastiskt för katten.
När premiärdansösen själv får höra flickan med den underbara rösten tar hon kontakt med Jennys biologiska mamma. Det här barnet måste utbildas för teatern.
Och då ska då Jennys mamma ha slagit ifrån sig och sagt aldrig i livet, teatern, det är syndens näste, dit ska hon inte.
Kvinnor som uppträder på scen uppfattas nämligen som prostituerade.
För de visar upp sig. Och visar man upp sig så visar man sin tillgänglighet och då visar man hur tillgänglig man är på alla plan då.
Ändå låter sig mamman till sist övertalas. För en tid senare går Jenny upp för de breda trapporna till den Kungliga teatern mitt i Stockholm. Precis där Kungliga operan ligger idag. Jenny provsjunger först för teaterns sångmästare som blir rörd till tårar. Sen för självaste teaterchefen, greve Puke, som först inte alls är intresserad.
Det är greve Puke som ska ha sagt att hur gammal är flickan? Ja, hon är 9 år. 9! Det här är inte en barnkrubba, det här är konungens teater.
Men när han väl hör Jenny sjunga blir han också rörd till tårar.
Då blir hennes liv förändrat. Det innebär att hon får en plats på Kungliga teatern som elev.
Och det blir ju en frihetens plats. För henne.
Kanske är den här historien om hur Jenny blir upptäckt lite förskönad. Men det är så hon själv kommer berätta den.
Ja, vi får ju tro henne.
Barn antas faktiskt till teatern vid den här tiden. Men just 1830
är Jenny yngst med sina 10 år. Hon skolas i teater, dans och sång. Och hennes begåvning börjar snart märkas.
Folk pratar om henne, så hon skrivs i tidningen om henne så här, som ett underbarn.
När Jenny börjar på teatern betalar de för hennes uppehälle. Och nu vill hennes mamma Anna-Maria att hon flyttar hem till det flickpensionat som hon driver i ett slumområde. På ytan är det kanske en solskenshistoria. Men i själva verket är det nu den verkliga misären börjar. För det är inget kärleksfullt hem.
Mamman hon är hård, hon är jättehård. Och hon misshandlar henne rätt kraftigt, får man säga. Och det var ju ingen ovanlighet på den tiden, men det verkar som att det var lite utöver det vanliga.
För att dölja att hon har ett oäkta barn kallar Anna-Maria sin dotter för en tiggarunge som hon plockat upp från gatan. Hon slår henne med olika tillhyggen, låser in henne i en mörk skrubb och örfilar henne så hårt att det blöder ur öronen. Som om allt det här inte vore nog så får hon också för lite mat.
Ja, hon är smal och väldigt liten. Man ser den första klänningen hon hade på scenen. Den finns ju kvar från när hon var 10 år då. Så första gången jag såg den så gissade jag att oj, det är en klänning för en 5-åring.
Hur Jenny har det där hemma vet vi från rättegångsprotokoll. För när hon är 14 ger hon prov på en handlingskraft som kommer hjälpa henne flera gånger i livet. Den här gången rymmer hon hemifrån. Gråtande knackar hon på teaterdirektörens dörr och ber om hjälp.
Och han tar in henne och placerar henne på en annan pension.
Jennys mamma, Anna-Maria, blir rasande och går till domstol. Det blir en uppslitande process som varar i 2 år. Och som slutar med att Jenny tvingas flytta hem igen.
Det finns ju vittnen som säger det från den tiden att det var väldigt plågsamt för henne.
Samtidigt öppnar sig en annan värld på teatern. Där får hon allt större sånguppdrag. Och publiken älskar henne. Men så händer det som bara inte får hända. Det är något fel med rösten.
Det är där hon får sin första utmattning i rösten. Det är där hon blir röstskadad första gången.
Röstskadan kommer följa Jenny hela livet. Och det ska bli värre. Men för tillfället fortsätter hennes karriär spikrakt uppåt. Den 7 mars 1838 kommer det stora genombrottet. Jenny är bara 17 år gammal när hon får rollen som Agathe i den romantiska operan Friskytten. Dagen innan är det genrep. I publiken sitter kritiker och konkurrenter. Stämningen är rätt spänd.
Då har hon väldigt lite röst vid det här laget. Det är nervöst alltså att hon ska få göra den här rollen för att hon är... Ja, man vet inte om hon kommer att hålla eller inte.
Men rösten håller faktiskt. Och när Jenny sjunger sin aria i andra akten blir det dödstyst i publiken. När de sista tonerna klingat ut lägger till och med orkestern ner sina instrument för att applådera.
Om den dagen har hon då sagt att jag steg upp så som en människa och lade mig så som en annan.
Resten av sitt liv kommer Jenny att fira den 7 mars som sin andra födelsedag.
Frågan är om hon inte tyckte det var ett större datum än födelsedagen.
Jenny Linds spirande karriär råkar sammanfalla med att tidningarna för första gången intresserar sig för personen bakom rollen. Och nu börjar bilden av henne ta form.
Ja, men det är ju då den här ljuva, änglalika, unga flickan, kvinnligheten som skapas där någonstans.
Det här passar Jenny perfekt.
Jag tror att hon insåg där någonstans att ja, men det här var smart, det här var bra. Så att det innebär att hon får rollen av att vara 1800-talets idealkvinna.
Jennys röst och goda rykte tar henne in i de fina salongerna där hon sjunger för Sveriges elit. Med succén kommer också en ny slags trygghet. Och efter ett bråk lämnar hon sin mamma för gott och flyttar in hos den uppburne kompositören Adolf Fredrik Lindblad och hans familj.
Du beskriver honom som en fadersfigur.
För henne var det en fadersfigur, helt klart. Och hans fru var en modersgestalt.
Så länge hon bor hos Lindblads låter Jennys mamma henne vara. Hon vågar inte stöta sig med en så mäktig man. Jenny Lind är nu 19 år. Och redan så populär att hon liknas vid en komet med en svans av beundrare efter sig. Kungen, Karl den 14 Johan, utser henne till hovsångerska. Och hon väljs in i Musikaliska akademin som den yngsta någonsin. Men allt det här är på väg att gå förlorat. För röstskadan kommer tillbaka.
Hon är hes. Hon blir hesare och hesare. Det märks i tidningsrecensionerna. Och hon är ju själv orolig för det här också. Och det är förmodligen samma skada som hon har haft tidigare.
Situationen blir snart ohållbar. Jenny inser att hon behöver hjälp.
Hon får ju veta av en kollega i Stockholm och han har gått för en Manuel Garcia i Paris. Och han menar att det är nog han som ska kunna hjälpa dig med den här rösten.
Garcia är en av världens bästa sångpedagoger. Men han är dyr. Jenny sparar själv ihop pengarna genom att utöver jobbet på teatern ge sig ut på sångturné. Vilket förstås belastar rösten ännu mer. Sommaren 1841 kan hon äntligen resa till Garcia i Paris. Där hon är helt okänd.
Hon blev inbjuden till en salong helt enkelt. Och där var även Garcia inbjuden. Och så skulle hon underhålla lite och spela och sjunga lite.
Och Jenny är nervös när hon sätter sig vid pianot för att sjunga några svenska folkvisor.
Och hon var helt utmattad och helt uttröttad i rösten så att hon misslyckades ganska kapitalt med det. Garcia blev inte imponerad.
Garcias dom blir hård.
Och han säger att, nej men, ni har ingen röst kvar.
Dessutom passar hon inte in i de fina salongerna. Han vill inte slösa sin tid på att undervisa henne.
Det måste ju varit fruktansvärt. Det måste ju varit väldigt jobbigt.
För vad stod på spel?
Hela livet, hela karriären, hela allt. Och det finns ju inget socialt skyddsnät, så det finns ju ingenting. Liksom. Hon kan inte falla tillbaka på någonting. Så det är ju en katastrof.
Men Jenny ger inte upp. Hon är beredd att göra vad som helst.
För hon är en otroligt envis person.
Och Garcia ger henne en sista chans.
Om du är alldeles tyst, inte ens prata alltså. Du ska vara alldeles tyst i 6 veckor. Så ska jag lyssna på dig igen.
Det blir ännu en stor vändpunkt i hennes liv. För tystnaden ger resultat. Och Garcia lär henne en sångteknik som gör att rösten håller. I oktober 1842 gör en 22-årig Jenny Lind comeback på Kungliga teatern i Stockholm. Biljetterna har varit slut i flera månader och sen sålts för skyhöga priser på svarta börsen. Jenny ska framföra ett av sina paradnummer, Norma, ur Bellinis opera med samma namn.
Hon hade gjort Norma precis innan hon slutade, innan hon skulle åka till Paris. Och nu skulle hon då göra Norma igen då. Det är ju strategiskt, för då kan man ju jämföra, och det gjorde man också.
Ingen nu levande har någonsin hört Jenny Lind sjunga. Det här var före inspelningstekniken. Men här hör vi istället Maria Callas, år 1949, sjunga just Norma. Med sin nya sångteknik överträffar Jenny alla förväntningar.
Det var en revansch. Härlig revansch.
När hon lyssnar till jublet från publiken är det hennes tur att bli rörd till tårar.
Rösten var inte förstörd. Och det, när man tänker sig liksom innan hon åkte dit, hon visste ju faktiskt inte hur det skulle gå. Och det var, hon satsade allt. Hon hade ju allt att förlora också.
Så hur lät då Jenny Lind? Musikforskaren Ingela Tägel har försökt ta reda på just det.
Ja, men hon använde ju då liksom tidigare tekniken vad som finns inspelad, så att vi skulle inte riktigt känna igen det här som operaröst ifall vi hörde det idag. Det finns beskrivningar av att hon till exempel kunde sjunga ett pianissimo jättesvagt, väldigt, väldigt högt, och att det ändå då liksom hördes i minsta vrå utav teatern.
Jenny Lind är en hög koloratursopran och hennes röst beskrivs ofta som beslöjad, förmodligen på grund av röstskadan.
Det som är mest spektakulärt med Jennys röst, det är nog i och med att hon har ett ganska högt bukstöd och ett struphuvud som är flexibelt och som åker upp och ner, och så har hon dessutom inget vibrato. Och då kan man ju tänka sig att det blir en rak ton. Där har jag ett vibrato. Där har jag inget vibrato.
Och så behärskar hon den tidstypiska drillen helt perfekt.
Att man slår mellan två toner, att man sjunger två toner och så liksom ska rösten slå emellan. Det är liksom om jag tar så ska jag liksom kunna slå mellan de båda tonerna, och det kan inte jag.
Men det kan en näktergal. Och när Jenny Lind fått ordning på rösten och lämnar Sverige för att pröva vingarna utomlands, så är det så hon kommer kallas. Den svenska näktergalen. Ni minns kanske början av programmet, när Jenny Lind uppträder i Wien. Våren 1846 står hon på scengolvet och tar in det enorma dånet från publikens jubel. Hon blir inropad hela 25 gånger. Det är en magisk kväll. Nästan lite för bra.
Jag tror att hon var väldigt tvegad, att det var dubbelt för henne. Jag tror att hon både älskade och tyckte att det var jättejobbigt också.
I trängseln utanför konserthuset har Jenny svårt att komma fram till sin vagn. Hennes betjänt blir neddragen och så illa klämd att han måste till sjukhus. Och fansen svärmar inte bara i Wien. I hela Europa talas det nu om en Jenny Lind-feber. Regissören Michaela Granit berättar.
Folk svimmar, de trampar på varandra när de ska gå på konserter. Tjejer, flickor vill ha Jenny Lind-peruker. Man döper alla barn till Jenny.
I tidningarna har det börjat dyka upp satirteckningar där män ligger och skriker hennes namn i kudden.
Jag hittade sådana arkivbilder där män hamnar på sjukhus och har Jenny Lindfeber.
Ett extra svårt fall av den här Jenny Lindfebern drabbar den danske sagoförfattaren H.C. Andersen.
Han blir besatt av henne, så ska man väl kunna beskriva det.
Han förföljer ju Jenny i princip under flera år på turnéer, så är det inte helt ovanligt att liksom man har hela sällskap med sig på H.C. Andersen. Han ingår i hennes hejaklack ganska mycket.
Flera gånger friar han till henne.
Ja då, flera gånger.
H.C. Andersen skriver till slut sagan Näktergalen om sin olyckliga kärlek till Jenny Lind. Hon är fågeln och han kejsaren som försöker bura in henne.
Idag skulle vi väl ha kallat honom en stalker.
Jenny Lind har också publikens kärlek. Till och med de kungliga älskar henne.
Det är en del av Askungesagan.
I London blir hon god vän med självaste drottning Victoria. En av världens mäktigaste personer.
Det är så stor klassresa man kan göra. Och där är hon ju också bland de första. För tidigare så gick det inte att göra riktigt den klassresan.
I sin nya position har Jenny också en sällskapsdam vid sin sida, Louise Johansson. Och i hennes dagböcker framstår Jenny Lind inte alltid som den här perfekta kvinnan som visar sig på scen.
Hon skäller ut Louise hela tiden. Det känns ibland som att hon skäller på henne från morgon till kväll. Gjorde hon säkert inte, men ibland känns det så som att Louise får ta väldigt, väldigt mycket. Hon får ta mycket skit helt enkelt.
Som kvinna under 1800-talet förväntas Jenny Lind gifta sig. Och det är fler än H.C. Andersen som friar till henne. Men när hon själv blir kär är det en man hon inte kan få. Den kände kompositören Felix Mendelssohn.
Hon blev ju väldigt förtjust, eller de blev väldigt förtjusta i varandra. Och då förtjusta låter liksom, jag tror att det var en konstnärligt möte mellan de två. De mötte möttes ju verkligen i någon slags passion och konstnärskap.
Men han var redan gift, så att det var big no-no.
Extra olyckligt blir det när Felix Mendelssohn dör i en stroke, bara 38 år gammal. Jenny Lind hamnar i en djup depression. Hon lider också av scenskräck.
Hon är så rädd för att inte duga.
Som värst är det inför en ny operascen.
Så försöker hon ställa in premiären, då det är här gör hon, bodde i Wien och i London. Hon försöker ställa in mer än en gång.
Dessutom börjar turnélivet bli rätt slitsamt.
Hennes spelschema är ganska späckat. Hon reser nonstop i en diligensvagn och så i 2 dygn, och sen ska hon sjunga på kvällen. Alltså det är ganska ansträngande.
Till sist blir det för mycket. Vid 28 års ålder tar hon återigen livet i sina egna händer och bestämmer sig för att sluta med de ansträngande operaföreställningarna. Trots det har hon inte nått kulmen av sin karriär. För hon fortsätter sjunga genom att ge konserter. Och borta i Amerika har en man vid namn Phineas Barnum fått upp ögonen för henne.
Barnum, han är ju liksom känd för att visa upp freaks. Strax innan har han visat upp en liten pojke som heter Tom Thumb, alltså Tom Tumme. Och han är ju då kortväxt.
Nu ska Barnum visa upp världens bästa sopran. Och Jenny tackar faktiskt ja till idén.
Det är en gudfruktig familjefar, och då tycker hon att han är helt okej.
Och han då, har han hört henne?
Nej, det har han inte. Han har hört talas om henne. Det är en helt annan sak. Men hört henne har han inte. Det spelar honom ingen roll egentligen. Han vill bara visa upp henne.
Den amerikanska publiken har förstås inte heller hört Jenny Lind. Så Barnum ser till att alla vet vem hon är. Hennes porträtt pryder nu cigarrlådor, parfymflaskor och ridhattar. Det säljs till och med soffor i hennes namn.
Hon möter en ny värld. Hon som inte gillar uppmärksamhet möter nu amerikansk marknadsföring.
Den 1 september 1850 anländer Jenny Lind till New Yorks hamn. Och det som väntar henne där är nog både en dröm och en mardröm.
Det är ett spektakel i hästväg alltså.
Hon möts av en folksamling på 30 000 personer som hurrar och viftar med vita näsdukar. Utanför hotellet väntar ytterligare 20 000 fans, och en stor orkester eskorterad av brandmän med facklor. Jenny, som är trött efter resan över Atlanten, måste ut på balkongen och vinka.
Jag tror att hon hoppas på att det ska vara en tillfällighet. Att det inte ska fortsätta. Men det gör det. Det fortsätter.
Spektaklet fortsätter genom den 2 år långa USA-turnén.
Det är ju där hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Ibland får Barnums dotter rycka in och låtsas vara Jenny för att hon ska bli lämnad i fred. Men resan är inte bara besvärlig. Den blir också hennes största succé.
Det blir kulmen på hennes karriär, så att det är totalt succé. Och det är ekonomisk succé också. Barnen tjänar massor med pengar på henne. Hon tjänar själv massor med pengar.
Det rör sig om fantasisummor.
Ibland så vill den här Barnum då lansera henne med att auktionera ut biljetter. Och när då biljetter går på auktion så kan det ju handla om hela årslöner som den kostar då.
Som de flesta kvinnor vid den här tiden är Jenny Lind omyndig. Genom att göra en god vän till förmyndare tar hon kontroll över sin ekonomi. Och en stor del av pengarna hon tjänar väljer hon att ge bort till vänner och välgörenhet.
Hon är rätt generös, får man säga. Och sen får man också komma ihåg då att det är lite klassmarkör att visa att nu tillhör jag överklassen, då sysslar jag med välgörenhet. För det gör överklasskvinnor, de sysslar med välgörenhet, så nu gör Jenny det också.
Men det Jenny Lind drömmer mest om är något som inte kan köpas för pengar. En egen familj. Trots att hon knappt fyllt 30 har hon nästan gett upp när en ung pianist kliver in på scen.
Ja, hon träffar Otto Goldschmidt. För att en bit in på den här turnén i USA så blir hennes pianist hemkallad till England. Och då måste de byta pianist. Och då kommer Otto Goldschmidt.
Den 9 år yngre Otto Goldschmidt har varit elev till Felix Mendelssohn. Jennys stora kärlek som alltså är död.
Då har de ju någonting gemensamt. Och sen så har de väl fler saker gemensamt säkert. De fattar tycke för varandra och gifter sig. Han är nog precis vad hon behöver, tror jag. Lugn och motsatsen till Jenny som är ett yrväder som kan brusa upp. Det gör inte han, tror jag inte.
Nu tar Jennys tillvaro åter en ny vändning. Efter allt slit drar hon sig tillbaka och lever familjeliv i England med hus och 3 barn. Och resten av sitt liv kan hon bara skörda frukterna av vad hon åstadkommit.
Och hon lever sin sista tid tillsammans med sin dotter, som hon nog har ett väldigt gott förhållande till.
Och så en morgon i november 1887 vaknar Jenny Lind för sista gången.
Och det är dottern som berättar att hon vaknar på morgonen och solen skiner in genom rutan och hon sjunger då på Schumanns Sonnenschein. Solsken. Och så gnolar hon lite på den och sen så på en kväll eller så dör hon.
Jenny Lind blir 67 år. Så vad har hon då betytt?
Hon har betytt mycket för Sverige. Hon var den första världsstjärnan från Sverige. Hon betydde mycket för operasångerskor som kom efter henne. Det blev lite lättare att stå på en scen efter henne. Här i Sverige så är vi ibland vårdslösa med vår historia och med de som har gått före. Och vi har lite väl mycket ideologi av att vi skapar oss själva på något sätt och glömmer bort de som har gått före oss.
Du har hört Bildningsbyrån om Sveriges första världsstjärna Jenny Lind. Fler avsnitt i serien hittar du på UR Play. Jag heter Lina Sundahl Järv och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR.
Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad, så då är ju frågan, vad ska vi göra, vad vill vi göra och vad borde vi göra och inte göra?
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Sveriges radios utrikesreporter Filip Kotsambokidis har gjort en P1-dokumentär vid namn Greken som reste hem till Turkiet. Här en bit ur starten.
Okej, nu är jag redo.
En kvav sensommarkväll i Thessaloniki i Grekland. Sätter jag mig och skålar med farsan. Det är en delvis motvillig pratstund. För han vet vad jag vill.
Det som jag framförallt undrar och som jag har undrat många gånger är varför har du aldrig varit i Pondos? Varför har du aldrig satt din fot där?
Vi kunde ha börjat faktiskt med en mycket enklare fråga. Jag har aldrig varit i Turkiet överhuvudtaget.
Jag vill att vi ska resa till det vi kallar Pondos. Där den stora katastrofen inträffade. Varifrån hela min grekiska släkt fördrevs för 100 år sedan.
Jag har alltid av någon märklig anledning varit väldigt känslig. Jag tror helt enkelt att jag, för en känslig person att komma till rötterna. Jag har helt enkelt varit rädd. För jag vet inte hur jag kommer att reagera.
Finns det en ilska mot turkar och Turkiet?
Oh. Det finns en enorm ilska fortfarande. Och fortfarande, åtminstone den pontiska befolkningen, om man nu kan säga så, drömmer fortfarande om sina förlorade hemländer. Om Pontus. Ilskan är fortfarande stor, ja. Tyvärr. Jag tror huset är kvar. Min mormors mors hus. Jag tror den är kvar.
Lyssna på P1-dokumentären Greken som reste hem till Turkiet när du vill i appen Sveriges Radio Play. Nu ska det handla om klätterrosor. Och det är Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor som är våra ciceroner.
Det är bra att du vattnar dina rosor,
ja,
Pernilla. Det tycker jag.
Ja, jag vet. Jag tycker faktiskt att det har varit så torrt i år nu på våren så att jag tycker den behöver lite stödvattning.
Vilken ros var det här? Jag minns inte att jag har hört namnet på den.
Jag vill inte att du ska fråga det, för jag kommer faktiskt inte ihåg. Den här stod när jag kom, så jag vet inte namnet. Vet inte.
Men den är väldigt vacker och välklippt. Du har klippt enligt alla konstens regler. Du har väldigt friska blad och, aj då, just det, taggas.
Du ska inte börja köra in hela handen i rosen. Det är helt onödigt faktiskt.
Men du, jag vill upptäcka taggarna, för att så snart som jag tittar på en ros, det känns att jag bara blöder någonstans, för att jag har så pass många minnen av blod och rosor. För att de river mig nästan utan att jag vet, och sen plötsligt säger de, vad har hänt John? Du är ju blöd överallt på dina ben.
Det är så lite skönt ont på något sätt.
Man vet att man finns, man vet att man är en trädgårdsmänniska på grund av det här.
Idag ska det handla om klätterrosor och lite om taggar. Och du, Jan, ska berätta för mig vilken som är den mest överskattade rosen.
Oj då, det kommer inte att bli lätt. Eller kanske det blir.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och Jan.
En podd från Sveriges Radio. Ja, men lika mycket som man älskar rosor, lika avig kan man ju ändå känna sig till taggarna. Vilken är egentligen den allra taggigaste rosen av alla?
Jag kan nog sagt att vresrosorna, Rosa rugosa, att de har flest taggar. Men de är små och snälla. Om du tar den vackraste klätterros, kanske av alla, Albertine, eller en av många vackra klätterrosor. Den har stora rosa blommor, jättefint, remonterar och allting. De taggarna borde vara illegala. Alltså det är helt sjukt. Alltså du kommer inte loss från den. Man blöder ordentligt. Så ja, det finns ju någon med taggar, ja.
Jag tycker det låter helt förfärligt. Jag föredrar ju såna här lite taggfria, liksom lyckefund till exempel, som är ett riktigt fynd faktiskt. Taggfri honungsros. Vad kan man annat önska än en sån helt enkelt? Finns det fler taggfria klätterrosor som du kan komma på?
Det är inte jättemånga tycker jag, men jag menar Wilsonblau, som är det näraste vi kommer till en blå ros. Den är väldigt, väldigt lila blå. Den tycker jag är taggfri. Men några taggar finns nästan alltid tycker jag. Sen har man Zéphérine Druhin, en fin fransk ros.
Aha, så snyggt namn också.
Ja, fina, ljusa, ja, bleka blommor. Superdoft.
Doften är fin, va?
Ja, ja, går till som 4, kanske 3-4 meter hög om man har bra jord. Den har inte så många taggar och den blommar rätt länge också. Så den kan jag slå ett slag för.
Alkemist som jag satte förra året på framsidan, ju, som jag tänker ska liksom täcka in hela min entré, i alla fall meningen. Den har inte heller så himla mycket taggar. Och den går upp till zon 4. Det är väl egentligen mest en buskros, eller hur? Men den kan ju bli, i alla fall här nere hoppas jag att den kan bli 3-4 meter hög. Så. Men jag har inte köpt den för att den är taggfri. Jag har ju köpt den för att den har så här aprikosa blommor, jättefin.
Alltså den blomman är helt makulös. Ja. Jag har sett den i Jönköpings rosariet som är jättevacker och en klätterros som jag minns rätt. Och jag tycker om färgen jättemycket i rosa och andra blommor. Men det kan för att det påminner mest om en liten morotskaka som jag såg på ditt köksbord. Men jag kom in.
Ja, kom. Vi ska gå och ta lite fika.
Ja,
såklart.
Men vad trevligt.
Varsågod, John. Vad tycker du nu om min lilla kaka? Det är i alla fall föredömligt liten bit som du fick.
En väldigt god morotskaka.
Tack.
Men du, klätterrosor.
Ja.
Om man tänker på dem, de är ganska olika.
Ja.
Och så namnet i sig själv klätterros egentligen är med ett samlingsbegrepp. Klätterrosor har väldigt olika växtsätt. Vissa kan bli 5 eller 6 meter höga och vissa ofta stoppar vid 2 eller 3. Och jag tror det är viktigt att vi väljer rätt sort av ros för rätt plats och rätt ändamål. Annars kan det bli lite tokig.
Jag fattar, men då kan väl du börja med att förklara. För ett begrepp som man hör ibland, det är ju ramblers.
Mm.
Ramblers.
To ramble innebär att man promenerar oftast ute på landet. Man kan också ramble när man pratar, om man är lite fladdrig och kommer av sig lite. Då är det också rambling.
Okay.
Men det innebär förstås att man strövar omkring.
Mm.
Och man kan säga att de här rosarna, de vandrar iväg på alla håll. Och ibland ganska långt. Det är rosor som kan växa upp i träd eller täcka stora ytor på en vägg. Många av dem har gener från Rosa multiflora. De japanska klätterrosorna, det är de mest kända, kan få seagull.
Mm.
Det är mos på engelska, eller skrattmos. Och Valdemar är ett bra exempel.
Honungsrosor till exempel, det är väl typiska ramblers, eller hur?
Ja, definitivt. En annan jättevanlig rambler är American Pillar, som är kanske en av mina favoriter faktiskt.
Amerikansk pelare betyder
amerikansk pelare, ja, du kan detta nu. Ja. Och den är väldigt, väldigt djup, karminröd blomma i stora klasar. Oftast jättemycket blomning också.
Mm.
Och här nere hos oss i söder kan det bli 4, 5, även 6 meter hög.
Mm. Men om man tänker så här nu, vi sitter ju här nere i zon 1 och har det lite lyxigt. Men längre norrut i landet så kan man ju faktiskt tipsa om finska rosen Polstjärnan.
Mm.
Den har ju funnits ett bra tag och den är här det ända upp till zon 7. Det är ju precis sydost om Kiruna faktiskt, så långt norrut funkar den. Och den kan ju ha hundratals små blommor, men den blir kanske inte lika stor. 3-4 meter bara i norra Sverige.
Ändå rätt bra tycker jag. 3-4 meter ska man inte klaga över.
Ja.
Och hade jag nämnt en till, då hade jag sagt Venusta Pendula. Den faktiskt tål lite skugga.
Mm.
Och den kan bli en 4-5 meter hög. Rosa knoppar och väldigt många vita blommor, och den går bra upp till zon 5 till och med.
Nu vill jag bara så här, som en parentes, säga att om man är lite osäker på vilken zon man bor i, för nu pratar vi väldigt mycket om zoner, då kan man gå in på zonkartan.se och där ser man precis vilken zon man bor i. Bara sån liten passus vill jag slänga in här, kände jag.
Det är bra att du kommer med lite ordning där.
Ja, lite passus.
Ja. För att jag menar, när man går igång på ros, man tänker, vem vill inte ha en rosenpergola?
Ja.
Om man hade haft en tillräckligt stor trädgård.
Mm.
Och jag menar, jag har nästan byggt någonting som liknar en pergola, men den är väldigt smal. Och där har vi Cordis Aloha, som är orangeblommande. Men hade jag valt en ros över alla, det hade jag valt Paul's Himalayan Musk. Doftande rosa-vita blommor, också i fina klaser. Den går till zon 3. Och sen en annan klassiker, det är ju Kiftsgate, som kan bli till och med högre. Och det är namnet efter en jättefin, vacker trädgård man bör besöka i England. Ursprungsplantan är, gissa hur lång eller hög?
Ja. 10 meter.
20-25 meter.
What?
Ja, du kan täcka en hel byggnad med en ros.
Men du, gemensamt för de här rosorna, det är väl också att de bara blommar en gång, eller hur? Och sen är liksom det vackra över. Gäller det för alla ramblers?
För de flesta, ja. Det finns ju enstaka som blommar om ibland, som The Albrighton Rambler, som är en Austin-ros.
Mm.
Fyllda blommor med god doft, men den kan få bara bli 2-3 meter hög.
Men du, om man då pratar om de, får man säga, vanliga klätterrosorna då, de behöver en spaljé av något slag. Då finns det betydligt fler som liksom remonterar, alltså blommar flera gånger.
Ja, det finns ju hur många som helst. Världens mest säljande måste ändå vara New Dawn.
Jag måste tipsa om Flamentans. Det gör ju jag liksom ryggmärgsaktigt. Och den är kanske inte den allra vackraste, men jag har så starka minnen av att det var den första rosen jag fick av min morfar. Och min mormor och morfar hade den på sin egen husgavel i Eskilstuna. Och den täckte in hela husgaveln, så varje år så kom tidningen Folket ut och tog en bild.
Det är fantastiskt.
Ja.
Och den går rätt långt upp i landet.
Den går rätt långt upp i landet också. Den faktiskt går upp till zon 6, tror jag.
Wow. Det finns ju några klassiker som Flamentans och New Dawn och sen Leverkusen efter en tysk stad, och den är gul. Vrams Gunnarstorp som är rosa, ja, och den är namnet efter en guds i Skåne som har också en buxbom.
Men visst är det väl så att de flesta klätterrosor, de blommar inte hela tiden, utan liksom, rabattrosorna är en annan sak, men klätterrosor, de har en höjdpunkt mitt i sommaren och sen så har de en period liksom på
sensommaren?
Ja, det är rätt. Huvudblomning under sommaren. Sen tar de en liten paus. Sen blommar de om lite grann. Kan få till 20-30% av mängd av den första blomningen.
En bonusblomning på slutet?
En bonusblomning.
Men det är ganska sunt. Då får de lite semester där i mitten. Men här i Skåne, i zon 1, där ju vi bor, du och jag, John. Mm. Då är vi liksom bortskämda. Vi har både mångfald och vad gäller rosor och växtkraft och alltihopa. Men vi sträcker oss längst norrut. Hur är det där?
Alltså, vi har ju nämnt Polstjärnan som går till zon 7. Men visst, den kanske inte blir riktigt lika hög som vi har det här nere i den varma delen av landet. Så vitt jag vet, uppe vid zon 8 vid fjällen är det inte särskilt många, om det finns överhuvudtaget några klätterrosor. I zon 7 finns, men då får man vara lite kreativ och fejka lite grann. Att man tar en buskros och man klipper den ordentligt och man binder upp stammarna till en spaljé till huset. Och då får man en klätterros från en buskros. Mm. Och det finns ju Alba Maxima som jag har odlat innan. En fantastisk fin ros. Och så Godhem också. Det är väldigt fint. Och oftast är de från Alba-rosorna, jungfrurosorna.
Okej, okay. Men finns det några klätterrosor som... så remontera för högre zoner?
Jo, det finns. Och Lars-Åke Gustafsson, som är en av världens ledande experter om rosor, han rekommenderar John Cabot, eller Cabot, och William Baffin. Båda två av dem där låter väldigt kanadensisk till mig. Och jag hade provat dem i ett riktigt skyddat läge i zon 7 också. Och sen när till zon 4 och 5, då har man Geschwins Norrlandsrosor. Och den kan man binda upp.
Det är ju inte alltid man vill ha en ros som ska bli liksom 4,5 eller 7 meter hög. Utan man kanske nöjer sig med 2 meter max.
Ibland kan det räcka med en ros som är 2-3 meter hög. Ja. Som kan få hota att den ska klättra med, men gör den inte. Så igen, det handlar om kontroll.
Ja. Det finns en dansk buskros också. Som heter Marta. Den kan man ju binda upp också mot spaljé. Mm. Zon 3 tror jag den klarar. Taggfri. Remonterande, bla bla bla.
Wow.
Mm. Den är fin.
Alltså, bor man i zon 1-3 så finns det nästan hur många sorter som helst att välja emellan. Och många remonterar som Etude. Mm. Den är ju superfin. Och den går upp till zon 4 faktiskt till och med. Och den har superfina cerisrosa blommor. Mm. En ros som hade hamnat på min TV-topplista är Gerber. Ros. G-A-R-B-A. Och det är en gammaldags klätterros med ljusrosoblommor. En fantastisk fin doft.
Mm. Jag skulle vilja prata om Open Arms. Också ett väldigt fint namn tycker jag.
Öppna Open Arms. Ja, det
öppna armar. Det är en småblommig klätterros. Ja. Enkelblommande ljusrosa blommor blir inte så här. Kanske 2 meter.
Då kontrar jag med Warm Welcome som jag har på kolonin. Och jag spontant köpte det för att det var riktigt knalliga små orangea blommor.
Ja.
Men jag har inte fått mycket blommor.
Det är den som sitter i hörnet där.
Det sitter i hörnet under det silkesträdet med 30 andra växter. Jag tror egentligen, jag kommer nog att göra om den rabatten.
Ja.
Vi har sagt det. Men den ska få en bättre chans och bättre jord. Och den går upp till zon 3.
Okej. Så nu smashar jag in Bonica Climbing. Vad säger du då?
Ja, den, jag menar, ibland säger jag, kan man ha för många blommor? Och just med Bonica Climbing.
Bonica?
Ja, men det är skånska. Kom igen. Jag tror det är nästan för många blommor. Man ser inga blad. Ja, men det är som en mur av rosa, små rosa blommor.
Men menar du att man kan få för många rosa blommor? Är det du säger nu?
Ja. Men lagom är kanske bäst ibland.
Trodde faktiskt aldrig jag skulle höra dig säga det. Men innan man kan njuta av rosorna så är det ju allt det där andra, John.
Mm.
Alltså plantering och inte minst beskärning som jag faktiskt vet att många tycker är besvärligt och lite avtändande när det kommer till rosor.
Jag blir bara tända när jag tänker på att jobba med rosor. Men jag tycker att de flesta människor, de börjar få koll på rosor nu. Folk vet att de ska planteras djupt under okuleringsstället så att man inte får en massa rotskott.
Yes. Och sen är det lerjord, helst.
Rosa föredrar visst lerjord, men när de har etablerat sig, då fixar de en torrare, sandig jord.
Mm.
Men man ska tänka på bevattningen de första 3 år.
Vilken spaljé ska man köpa då?
Den kraftigaste du kan få tag i. För att rosa är nästan alltid mer kraftig växande än man tror. Och om man kan försumma beskärningen, Och de blir ju tyngre och tyngre och tyngre, och de kan kollapsera en svagare spaljéstruktur. Så köp gärna ordentliga grejer där.
Får jag bara säga att vi har ett svenskt ord som heter kollapsa?
Så jag kollapsera? Du, jag överansträngde mig. Jag försökte överkompensera. Ja. Förlåt mig,
I love kan kollapsa. You. Snälla, säg jag kollapsera. Jag tycker ett bättre ord faktiskt, kollapsera. Men nu måste vi ändå ta det här med beskärningen som jag tror är knölig, och jag känner det själv. Buskrosor är en sak, det är hyggligt lätt att klippa och så. Sen kommer det till klätterrosor. Och då är, alltså, jag vet inte, jag blir liksom som ställd. Jag är rädd att jag gör fel.
Jag kan säga så här, det är lättare än man tror. Och det handlar om kontroll. Man måste ta beslut. Okej, så de här engångsblommande som är oftast rambling roses, de som slingrar sig upp i träd och sånt.
Ja.
Där ska man oftast bara gallra ut en äldre gren vartannat år, vart tredje år, så de inte blir för kraftigt växande. Du kan också klippa bort de skotten som har blommat efter sommaren, efter blomningen. För att det kommer det nya skott som kommer bära nästa års blommor.
Right.
De mer förädlade, remonterande rosorna. Det är ju också ganska enkelt tycker jag. För att man vet hur många huvudstammar man vill ha på sin fasad eller spaljé. Oftast är det 3-5 tycker jag. Alla andra skott under våren klipper man in till 3-5 knoppar. Som är oftast runt 10-15 centimeter. Och man kan ta bort vissa skott totalt. För att om man har för mycket gröna blad, för mycket tillväxt på en ros, det kan komma svampsjukdomar.
Det blir för tätt helt enkelt.
Det blir för tätt, det blir för jobbigt. Man vill ändå se byggnaden lite grann. Ja. Och en sak till. Bind gärna in dina klätterrosor till ett spaljé eller något annat system som man har på husfasaden. Eller
förstår de och gnager mot varann i vinden så här, så blir det ju skador på
det
dem.
Det blir obra, ja.
Ja, det blir obra. Men du, ska vi också tipsa om, jag är ju väldigt imponerad av Niff Barnes. En kvinna som man kan följa på nätet om man vill.
Jenny Barnes heter just det, precis. Hon jobbar Niff Barnes. I södra England tror jag.
Hon är så duktig, hon tar alla de här mjuka årsskotten och så böjer hon ner dem. Och det blir nästan som en skulptur. Och så blir det en massa småskott och det är där blommorna kommer naturligtvis.
Annars är de stora trädgården i södra England rätt bra, som Sissinghurst speciellt. Och Parham och Great Dixter. Där klipper de rosen ut husfasaden och det är konstverk i sig.
Jag får alltid två saker på mina rosor. Jag får löss och jag får svartfläcksjukan. Vad gör jag för fel?
Du gör ingenting fel.
Det kommer.
Löss kan du banka av med en pinne eller spruta sopavatten eller någonting. Och så oftast upplever jag att nyckelpigarna tar alla löss. På rosor.
Då har inte jag tillräckligt mycket nyckelpiget. För jag måste börja odla nyckelpiget.
Du satsar på biologisk mångfald.
Ja.
Och sen svartfläcksfruka. Jag har plockat bort rätt mycket blad. Vissa sorter är mer benägna att få den än andra. Man får en svagare växt till sist. Och om en växt inte förtjänar sin plats i trädgården ska du ta bort den. Så får du för mycket svartfläcksfruka. Tänk på att kanske ha en annan växt eller ros där. Och man ska tänka på att vi har väldigt bra roskultur i Sverige. Vi är fantastiskt fina rosenträdgårdar. Jag har besökt rosenträdgårdar över hela världen. Och jag lovar dig att Sofia Ro, Rosariet i Jönköping och Trädgårdsföreningen i Göteborg är världsledande anläggningar för rosor. Så vi kan vara ganska stolta.
Vi har fått lyssnafrågor den här veckan också, Jan.
Cool.
Ja. Den första kommer från Magnus i Gaddaröd. Hej, jag har en fråga om att samla eget frö från mina grönsaker. Hur är riskerna med till exempel tomater och korsbefruktningar? Alltså att det förblir den sorten jag samlar bland övriga odlade tomater.
Det är klart att det kan ske ju korspollinering ibland. Bland tomater, samma som det kan bland alla växter. Men jag upplever på mina tomater att de inte korspollinerar sig. Och jag odlar ändå 8 olika sorter tätt in till varandra. Och jag tror att tomatpollen är så pass tung att den ramlar rakt neråt. För att jag observerar när jag bankar mina tomatplantor med en pinne klockan 12 och pollinerar dem. Att pollen ramlar rakt ner. Jag ser inte att den blåser iväg i luften så mycket. Men det är klart att det kan ske.
Ja. Hej! Nu kommer en fråga från Lisa. Jag har förstått att den Austin-ros som jag trånar efter, Lady Emma Hamilton, inte längre säljs. Och nu inser jag att jag måste hitta någon välvillig privatperson som kan tänka sig sälja eller skänka mig en stickling. Så till min fråga. Om någon skänker mig en stickling, kommer jag kunna plantera den eller måste jag ympa på annan sort?
Att okulära en ros är en ganska kul och roligt jobb om man har snitsen inne.
Mm. Okulera säger du, inte ympa.
Ja, men okulera nu. Så man tar en liten knopp och man sätter det på en grundstam av ja, nyponros eller rosa lax eller någonting annat. Jag hade sagt att det är lite jobbigt. Och jag hade sagt att det hade varit mycket enklare att köpa en liknande ros i samma färg som Roald Dahl, barnboksförfattaren. Den är orange, kraftig blomma. Eller Lady of Shalott, också likna Lady Emma Hamilton. Vet du vem hon var, Emma Hamilton?
Det var väl någon mistress eller något.
Exakt.
Var det det? Ja,
hon var Lord Nelson av Trafalgar. Ah. Det var hans mistress. Hon bodde ner i Medelhavet med honom. Och ja, de var ju ja, så kallade utrogna, tror jag det heter. Ah.
Ja. Och så får hon en ros.
Väldigt vacker växer. Ros. Ah. Hon ska ha varit otroligt vacker. Mm, från de bilderna jag har sett.
Såklart. Du, hej. Nu kommer nästa fråga. Linda i Jönsagården. Jag undrar över lavan på mina fruktträd. För varje år blir det mer och mer. Vad kan det bero på? Och kan detta skada träden?
Okej, nu blir jag förvirrad. Sa du lav är eller lava? För att jag höll lavor, typ spinnmal och...
Nej, det är inte... Nej.
För att jag har åkt på det här innan.
Ja, nej, det är inte larver, utan det är lava.
Lava, som... okej, bra. Lichens hade jag sagt. Ja. Ja, bra. Och då menar du de här små tillväxterna ofta som är gråa eller ljusgrönblåa eller
gula. Man nästan tror det är någon slags mossbeläggning.
Ja, man tror att det är moss. Ja. De är fantastiskt vackra. Och det är tecken på en bra, frisk, ren, dock fuktig miljö.
Aha.
Så de trivs när det är fuktigt, men ändå är det ett tecken på en ren luft. Och ditt äppelträd kan må sämre, men det är snarare på grund av att du har för mycket fukt än att det är för mycket lava, för att den lavan skadar inte träden. Och tidigare har man visat, jag har sett det på ett äldre svenskt tv-program, att man har borstat bort dem med stålborst.
Ja,
och det är totalt onödigt, det är bara vackert.
Right. Hej bästa John och Pernilla, tack för en härlig fantastiskt härlig och avstressande podd.
Ja, men vad trevligt att vi är avstressande.
Ja, det är Henrik som tycker det. Han bor i Stig Tomta i Sörmland, zon 3, i ett hus med stor öppen trädgård med mycket sol. Och nu har barnen vuxit och sandlådan som de byggde för 10 år sedan används inte längre. 2x2 meter är den. Träramen är fortfarande väldigt fin och nu funderar han på om han kan göra den till odlingsbädd. Har ni några tips på växter, blommor eller ätbart som gillar sandig jord och väldigt soligt läge? För de kommer nog inte få någon skugga alls. Tänker att det kommer väl alltid att vara en del sand kvar oavsett hur mycket vi gräver ur den, säger han. Och så är en liten smiley. Och då tänker jag, Henrik, don't be lazy.
Ja, sandet tar slut till sist och du kommer då ner till jorden.
Ja, alltså det är nog bara så att det bästa är väl att gräva ur den.
Jag hade sagt samma som du. Gräv ut allt sand. Och använder den för att dressa gräsmattan. För att det har du inte gjort, Henrik. Eller hur? jag hade sagt att lägga in ordentligt med nyjord och en massa kompost och stallgödsel och odla grönsaker ordentligt som en proffs gör. Mm. Sen vill du ha ju sandälskande växter. Det är ju en konst, men då måste du få tag i barrotade växter från en specialistplantskola. För att det är väldigt svårt för en privatperson att köpa alla de här speciella växter som vill bo i sand. Och du måste spola av all torv. Mm. Från dina växter och sen plantera dem i den här jorden. Oftast måste man klippa ner växten till botten också.
Mm.
Så den är väldigt komplicerad att jobba med en sandrabatt och det är ganska specialistkunskap.
Så vad du sa, det var antingen ta ut all sand eller ta ut all sand.
Ta ut all sand.
Ja, det var vad du sa.
Bra.
Fler frågor tar vi gärna emot och då skriver man till tradgarden@sverigesradio.se.
Jag tycker att jag borde ha vattnat klart här nu. Tycker du inte det?
Okynnes bevattning detta, Pernilla. Men gödsla då?
Ja, gödsla, eller hur? Och då det tänker jag alltid att det ska man göra när man planterar. Men man ska egentligen hålla på och gödsla lite. Okynnes gödsla också kanske?
Ja, alltså en ros vill alltid ha lite mer av det goda.
Ja.
Den kräver mycket av oss. Vi klipper bort mycket. Varenda klippyta är en skada. Så jag ger en hink med kogödsel på varje ros varje år. Sedan en ros som har överlevt länge oftast klarar sig själv. Men ja, var snäll och generös till rosarna. Ja.
Du skulle ju, bestämde ju vi, att du skulle berätta vilken som är den mest överskattade rosen av alla.
Ja, du ville tvinga mig till
ja,
det. Men
vill
jag vill inte dissa växter egentligen. Jag tycker inte om dig. Men vissa hade kanske sagt att New Dawn
Oj.
Är kanske lite, inte lika bra som det var innan.
Nähä. Vad är det som har hänt då med den?
De har kanske drivit den för mycket. Det kan få ändrats någonting i förökning och förädlingsprocessen av nya plantor. De har kanske ändrat grundstammen. Jag vet inte.
Nej.
Men det finns ju många bra New Dawn och många som kanske inte är så bra. The Fairy, kanske en av världens mest populära rosor. Kanske används för mycket.
Ja.
Men överlag, rosa är kanske en av de vackraste växter vi har. Och alltså, jag vill inte dissa rosor.
Då får du komma med någon som är lite underskattad, som ingen har riktigt upptäckt än.
Inte står jag för nyheterna egentligen, det gör man i Stockholm tror jag mest. Men jag hade nog sagt att det finns ju en förädling av New Dawn som heter Awakening, uppvaknandet. Och den sägs, folk tror att det är bättre än New Dawn.
Okay.
Det är kul med en tips, va? Awakening.
Jättebra med tips. Och du, en sak måste vi väl ändå säga så här på slutet av programmet, att det viktigaste av allt är väl ändå att man planterar en ros överhuvudtaget.
Ja, det är alltid en bra gärning att plantera en växt. Du har lyssnat till Trädgården med John
och Pernilla i Sveriges Radio. Ljudteknik och redigering, Saga Rodrik. Redaktör Eva Robild. Producent Anna Landelius. Alla våra poddar finns i Sveriges Radio Play, och om du klickar på hjärtat i appen, då följer du oss och missar inte om det kommer ett nytt avsnitt.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Nästa timme här i P1 inleder vi med kropp och själ. Men först nyheter. Klockan är 3.
Regeringens beslut att inte ge stöd åt FN-organisationen UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s politik i den frågan. Men Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa säger att den svenska regeringen har rätt att fatta vilka beslut man vill när det gäller UNRWA.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik, och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
En viktig förklaring är att Israel har förbjudit UNRWA att verka i Gaza. Därmed blir det också praktiskt svårt att göra det.
Ja, framförallt praktiska frågor. Sen är det ingen hemlighet att UNRWA i många decennier har haft stora problem och har fått mycket kritik för brist på neutralitet. Så att vi gör ju en samlad bedömning när det kommer till UNRWA.
Men den förklaringen accepterar inte oppositionen. Socialdemokraterna kräver att UNRWAs chef bjuds in till utrikesutskottet så att han kan berätta om all verksamhet som organisationen lyckas hålla igång trots kriget.
Rapporterade Sie Holmgren. I centrala Nigeria har minst 100 människor dödats i en attack av beväpnade män. Det här uppger Amnesty International. Enligt Amnesty låstes flera familjer in i sina hem som sen sattes i brand. I regionen har det länge varit konflikter mellan nomader och bofasta bönder om betesmark. I Minnesota i USA har fortfarande inte den misstänkte gärningsmannen gripits efter skjutningarna igår mot två demokratiska delstatspolitiker och deras respektive. Två av dem dödades. Den misstänkte gärningsmannen, en 57-årig man som enligt hans vänner var Trump-supporter, tros ha varit utklädd till polis och burit någon form av mask i samband med dåden enligt medieuppgifter. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Nu är det tid för programledare Ulrika Hjalmarsson Nideman att ta plats i programmet Kropp och själ med rubriken Var får du vara naken?
Tänk dig att du är en komiker in spe som ansöker till ett tv-program där du ska få ett hemligt uppdrag. Du får ögonbindel och forslas iväg till en okänd lägenhet. När du tar av binden ligger en hög med tidningar framför dig och ditt uppdrag presenteras. Du ska delta i alla tävlingar och utlottningar som finns i tidningarna och blir inte utsläppt ur lägenheten förrän du vunnit varor till ett värde av 100 000. Och du måste tjäna ihop till allt själv, även din egen mat.
Hej då, konnichiwa.
Det här hände på riktigt i reality-tvs barndom på 1990-talet i Japan. Komikern Nasubi trodde att det var ett testavsnitt han spelade in, inte att hela showen sändes i tv och följdes av en miljonpublik under 15 månader, då Nasubi satt instängd och halvsvältande med en kamera som enda sällskap. En extrem situation och väldigt oetisk på alla tänkbara sätt. Inte minst med tanke på att det fanns ytterligare en twist i programmet.
So I was taken to a room and they took off my headphone and my eye mask and I was asked to strip by the producer.
Nasubi var nämligen spritt språngande naken hela tiden. Det fanns inga kläder eller möjligheter att skyla sig. Och när finalavsnittet sändes och alltihop avslöjades för honom att han, likt karaktären i filmen The Truman Show, varit den enda som inte fattat vad som pågått. Och väggarna brakade ner åt varsitt håll och han plötsligt befann sig framför en galet applåderande publik. Ja, då gjorde han det naken. Fast vid det laget var det kanske hans minsta problem. Och tillbaka i det riktiga livet sen så tog det honom lång tid att vänja sig vid att ha kläder på sig igen. Men varför var han tvungen att vara naken, tänker du säkert nu. Och det finns såklart en spänning i blottad hud, men många skulle nog också hålla med om att en person utan kläder är på något sätt även mentalt naken. Det är svårt att hålla fasaden öppen när man tvingas exponera hela sig. Vilket såklart gör strålande tv. I dagens Kropp och själ ska vi fundera lite mer kring vad nakenheten gör med oss. I vilka sammanhang är naket okej och konst och när är det snusk och förbjudet? Det blir nakenchock och topplös den närmsta timmen. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
När jag var liten så var mina föräldrar var nakna väldigt mycket hemma och typ sen när vi var ute med båten och sådär. Jag tyckte det var ganska fruktansvärt, jag ville liksom inte se det.
Miriam sitter och chillar på en uteservering. Jag slår mig ner vid hennes bord. Hon ler när hon pratar och det visar sig att hon har tänkt en del kring det här med nakenhet.
Men jag har insett att jag också är en sån person. Jag är liksom en naken person egentligen. Men jag tror att jag har haft lite svårt att acceptera att jag är en sån person. Men jag tycker väl att det är okej att vara naken i sitt hem. Och om folk ser genom fönstret så får det vara så. Egentligen tycker jag nog att man ska vara naken när man badar också. Men jag vet inte om jag riktigt har kommit dit än att jag vågar liksom leva det 100%.
Hur var dina föräldrar nakna?
De var nakna liksom hemma, typ, alltså, sen när de hade duschat och sådär.
Alltså helt nakna?
Ja, helt nakna. Alltså, inte hela tiden, men du vet, det hände att de var nakna. De sov nakna och sen när vi typ var ute med båten på somrarna, då badade de alltid nakna. För att det var så här, vi är i skärgården och det är inga andra människor här. Och jag bara, men jag är här, jag vill inte se det.
Vad var det som var jobbigt då, tänkte du?
Jag vet inte riktigt faktiskt, jag har funderat lite på det där, varför det känns så jobbigt. Det är väl något, alltså dels är det där med att man tycker att sina föräldrar är pinsamma och sådär hela tiden, men det kanske är någon sorts dödsångest också att jag inte vill se deras liksom åldrande kroppar typ. Och det är sådär jag kommer se ut om 30 år liksom. Det känns som att man var mer naken. Alltså att det var mer accepterat att bada naken när de var små typ. Alltså på 70-talet liksom. Då var det liksom ingen grej att man badade naken. Alla barn badade nakna, tänker jag mig liksom. Och att så här, nej, jag vet inte. Det känns som att det var lite mer avdramatiserat på den tiden. Och nu är det så här som att, jag vet inte, typ små barn typ har bikinis på sig typ. Det är lite äckligt tycker jag ibland.
Vad är det som är äckligt med det?
Men det är som att man sexualiserar barn typ. Men ibland i vissa sammanhang, om man är på typ så här på Urkult till exempel, eller om man är typ den här hippiefestival i Sollefteå, okay. Eller om man är på i Järna typ i något och hälsa på någon som bor i ett kollektiv utanför Järna, då badar man alltid naken. Och jag tycker alltid att det är väldigt trevligt. Och sen tänkte jag på en grej också som är lite jobbigt, när man ska böja sig fram, för jag var där med min hund och så skulle jag plocka upp hennes tennisboll och kasta den. Det tycker jag alltid är lite jobbigt. Och det har jag tänkt på i det här programmet också, att varje gång de böjer sig fram, att folk ser då rakt in i ens liksom håriga anus då. Man får typ niga när man ska hämta tennisbollen istället för att böja sig rakt fram.
Alltså jag tycker det är okej om man inte stör andra människor. Jag tycker inte man ska vara provocerad. Jag har ingenting emot att folk går och badar, liksom går ner och badar bara nakna.
Yvonne är en pigg pensionär. Hon är på väg till mataffären med sin rullväska.
Men jag tycker inte man ska vandra runt på stranden naken eller på uteserveringar halvklädd och sådär. Det stör jag mig på.
Varför tror du stör dig på det?
Jag tycker det är oestetiskt. Det är väl kanske med uppfostran att göra. Jag tycker att det stör mig att folk som vi visa sig, visa upp sig, va. Jag gillar att män sitter med bara överkropp. Det stör mig. Jag tycker inte det är snyggt.
Hemma då? Om det ringer på dörren oväntat. Jag har bara på mig kalsonger och t-shirt.
Nej, jag tycker man ska lägga en badrock eller någonting över sig faktiskt. Ja. Morgonrock över sig.
Men det är ju mitt hem.
Jo, men ändå, det är gäster. Du vet inte vem det är. Det kanske är din mormor som kom på besök. Alltså, det är lite respekt för besökaren. Den människan kanske inte gillar det. Så att jag tycker inte man ska springa ut naken och öppna dörren. Det kan vara barn som ska sälja någonting. Och nej, jag tycker inte man ska göra det.
Kortbyxor går nog runt i. Ja. Ganska mycket.
Conny är på väg in till apoteket. Han stannar vänligt upp för att svara på mina frågor. Han är i Stockholm på besök. Och hetsiga bilister stör vår ro.
Nu bor jag längst upp i norr, så det är inte aktuellt hela året, så att säga. Stressade stockholmare.
Gud, var är du från norr?
Jag bor i Luleå, men jag kommer söderifrån. Ja.
Jag hade en fråga om, säg att du är hemma då. Mm. Du har på